Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow. Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort liksom.
Det är ju inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i nationalekonomi. Det vill säga hela Emmas intervju med Erik Agner som är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Han är nationalekonom och filosof och jobbar i gränslandet mellan de två områdena. Och nu kommer ni höra honom berätta vad nationalekonomi egentligen är för något, varför ämnesområdet förtjänar ett eget pris till Alfred Nobels minne och på vilket sätt ekonomi är en vetenskap.
Men Erik, vad tror du själv att Alfred Nobel hade tyckt om att det nu är ett ekonomipris som delas ut till hans minne?
Jag vet ingenting om Nobel annat än att han ville ju att kunskapen skulle vara mänskligheten till gagn. Och i den bemärkelsen tror jag att han kanske hade uppskattat detta.
Ekonomi är ju ett begrepp som innefattar mycket, men finns det någon definition som beskriver området i sin helhet?
Egentligen handlar det om hur man sköter ett hushåll. Den grekiska termen betyder hushållning alltså. Men nu när vi pratar om nationalekonomi så menar vi studiet av hur människor fattar beslut. Och det kan vara beslut som har att göra med pengar till exempel, men det kan ha alla möjliga andra sorters beslut också. Det kan ha att göra med hur man tillbringar sin tid, vad man fokuserar på och så vidare. Så ämnet är väldigt brett.
Tid är ju också en typ av resurs. Skulle man kunna säga att det handlar om hur man fördelar olika typer av resurser?
Precis. Så den tekniska definitionen har att göra med hur man fattar beslut när det råder knapphet. Vilket betyder att man har mindre av någonting än man skulle vilja ha. Det betyder inte nödvändigtvis att man har ont om någonting. Det betyder bara att man skulle vilja ha mer än man har. Och i den bemärkelsen är tid och pengar knappa för alla. Oavsett hur mycket man har så finns det alltid liksom begränsningar på hur mycket man kan lägga på olika saker. Och då måste man prioritera, man måste fatta beslut, man måste ge upp någonting för att få något annat. Och det är det som är nationalekonomins kärna.
Bygger det på något sorts nollsummetänkande?
Det behöver du inte göra alls, utan ofta i många sammanhang så finns det ju fördelar av till exempel samarbete. Så teorin om handel till exempel säger det att både du och jag kan få det bättre om vi handlar med varandra. Så mina barn tycker om olika godis till exempel. Får de en godispåse på ett kalas så går de hem och byter. Den ena gillar bara choklad, de andra gillar inte alls choklad. Och då får alla en bättre godispåse i slutändan. Vilket är ett klassiskt exempel på någonting som inte är ett nollsummespel, men som är någonting som ligger inom ramen för ekonomiskt beslutsfattande.
Just nu lever ju en tid där många kämpar för att få ihop hushållsekonomin. Och du nämnde ju hushållsekonomi, men vad skulle du säga innefattar det i dagens bemärkelse?
Det är en ganska praktisk grej, hushållsekonomi. Hur man hanterar sina resurser inom ramen för en familj eller ett hushåll. Det har ofta att göra med pengar förstås, men det kan också ha att göra med hur man tillbringar sin tid, vilka aktiviteter man låter barnen gå på och så vidare.
Är det samma sak som privatekonomi?
Det är ungefär samma sak, ja.
Men i privatekonomi är det också lite sådär med pensionssparande och sådana saker.
Det ingår nog i hushållsekonomin. Okay. Så i vårt dagliga liv så måste vi fatta beslut som har att göra med som hur vi spenderar idag. Ska vi uppgradera tvättmaskinen och så vidare? Eller ska vi spara inför pensionen? Det är ju beslut som vi står för i någon bemärkelse varje dag.
Jag tänker att vi ska fortsätta och förklara lite begrepp. Vad menas med budget?
Budget i den allmänna bemärkelsen har att göra med vilket manöverutrymme vi har när vi agerar. Vad kan vi göra givet de begränsningar som vi lever inför? Så att begränsa tillgång till resurser och tid och sådär. I en lite mer bokstavlig begränsad bemärkelse så kan det också vara en lista på inkomster och utgifter som man har som person eller i ett hushåll. Där man försöker få en känsla för hur man kan och ska spendera sina pengar.
Vad är då nationalekonomi?
Så nationalekonomi kan man ju tro alltså att det handlar om nationen, och det är en av de saker som nationalekonomer studerar, sånt här som inflation och arbetslöshet och sånt. Men det finns en bredare bemärkelse som är den gängse, och det är den som säger att det handlar om studiet av mänskliga val och de konsekvenser som mänskliga val kan ha på gruppnivå, inklusive då på nationsnivå.
Är det samma som makroekonomi?
Makroekonomi är ekonomin om stora saker, sånt här som inflation och arbetslöshet och sånt. Mikroekonomi är studiet av små saker, som människors individuella beslutsfattande. Men det är lite mer komplicerat än det kan låta, för mikroekonomer är också intresserade av de konsekvenser som våra individuella beslut har på den stora nivån. Och där är det klart att sånt som arbetslöshet speglar ju vad människor gör, vad politiker gör förstås, men också hur människor agerar i sitt privatliv.
Det finns alltså folk som kallas mikroekonomer.
Absolut.
De är inte pyttesmå.
Nej, de är inte större än mikrobiologer.
Adam Smith brukar ju kallas för nationalekonomins fader. Och han har ju också pratat om den så kallade osynliga handen. Vad menas egentligen med det?
Den osynliga handen är en metafor som har att göra med krafter som verkar utan att vi är medvetna om dem eller utan att vi avser dem. Så Adam Smith var intresserad av ekonomisk utveckling och hur positiva saker kan hända även om varken du eller jag går omkring och tänker på att nu ska vi generera ekonomisk utveckling. Så är utvecklingen någonting som sker som en följd av att du och jag fattar hyggligt rationella val i vår vardag. De där oavsiktliga effekterna behöver inte alltid vara positiva. Och det är någonting som man har fokuserat på ganska mycket nu på slutet av, att det finns negativa konsekvenser, externaliteter pratar man om, som kan vara sånt som klimatförändringar. Det finns nog ingen, vad jag vet, som avsiktligt skapade klimatförändringar, men de är resultatet av handlingar som vi har utfört i våra privatliv.
Du är inne lite på det nu, men hur skulle du säga generellt att de här teorierna om den osynliga handen står sig idag? Är det fortfarande ett begrepp som nationalekonomer ofta pratar om, men att man också förstår lite de negativa aspekterna av den osynliga handen?
Det är något som dyker upp då och då. När vi pratar med varann så använder vi den termen externaliteter då, som kan vara positiva eller negativa. Och det är ett väldigt viktigt tema, det här att saker och ting händer i ekonomin som inte alltid förutsågs eller avsågs av någon individ, men som ändå är liksom ekonomiskt signifikant. Det här är en väldigt viktig insikt tycker jag egentligen, för väldigt ofta om man ser sig omkring så ser man tokiga saker händer, så kanske man drar slutsatsen att det måste vara någon som avsåg detta. Det måste finnas någon slags mörk konspiration, va, som ville att det skulle bli så här. Och ibland finns det ju konspirationer, de existerar ju, men oftare än det så är de här sakerna som vi ser som vi inte tycker om resultatet av något helt annat beslut som hade någon annan avsikt. Och ska vi då förstå hur vi ska undvika den här sortens problem och hur vi ska lösa dem så är det väldigt viktigt att förstå var de här problemen kommer ifrån. Precis det är ju fallet med klimatförändringar då, att de här starka negativa konsekvenserna som vi ser följer av människors beslut även om ingen avsåg detta. Och ska vi nu försöka närma oss det här problemet och hitta en lösning på det så är det väldigt viktigt att vi förstår varifrån det kommer. Hur blev det så här? Och hur kan vi undvika att vi fortsätter att bete oss på det sättet?
Är det fel att tolka Adam Smiths teorier som ett argument mot reglering?
Det används ibland som det. Tanken är så här att om man bara släpper marknaden fri så kommer liksom
den osynliga handeln
ja, precis, se till så att allting blir bra. Och det finns sammanhang där regleringar är av ondo. Det är nog helt klart. Det finns många exempel på detta. Men det finns ingen eller väldigt få numera som säger att regleringar alltid är dåliga. Om man tittar på en sån här grundläggande läroböcker i mikroekonomi till exempel så är en ganska stor del om beskattningar, punktskatter till exempel. Då, som ett sätt att undvika den här sortens negativa konsekvenser och som ett sätt att göra världen mer effektiv och mer rättvis samtidigt.
Skiljer det sig beroende på vilken typ av inriktning man har? Att kanske nationalekonomer är emot reglering men att det finns andra typer av ekonomer som är för i större utsträckning?
Ekonomer är ju människor förstås, de har sina egna uppfattningar. Ibland så ser man vilka politiska och privata uppfattningar de har i sitt arbete. Generellt så är det många som föreställer sig att nationalekonomer är ganska långt ut till höger på den politiska skalan. I USA är de inte alls det, de är i snitt lite till vänster. I Sverige ligger nationalekonomer
med amerikanska mått.
Mer på den amerikanska skalan, ja. I Sverige ligger de något lite till höger. Men när det gäller reglering så är det allmänt vedertaget, alltså att regleringar kan göra marknader mer effektiva, inte minst under omständigheter där det finns såna här negativa externaliteter. Och det gör ju väldigt många sammanhang, väldigt många industrier. Mycket av den verksamhet som vi i och för sig njuter av då, uppskattar, genererar utsläpp, ljud och andra negativa konsekvenser för människor som inte är intresserade av själva produkten.
Men skulle du säga att det har förändrats över tid, att man under kanske då Adam Smiths tid förlitade sig mer på de positiva effekterna av den osynliga handeln och att det synsättet har förändrats lite?
Jag vet inte om man kan säga det. Även Adam Smith var medveten om olika problem med privata ekonomiska beslut. Han pratade om hur företagsledare träffas. Han skrev någonstans att så fort de träffas i ett gatuhörn så börjar de konspirera mot det allmännas bästa. Och sånt där. Så han var väl medveten om att fritt företagande inte alltid leder till bästa möjliga utfall för konsumenter och för nationen i stort.
Skulle du säga att det finns en övertro bland ekonomer om att människor alltid handlar rationellt? För det här tycker jag är någonting som man hör ibland.
Historiskt tror jag man kan säga att det fanns det. Såna här modeller för rationellt handlande är centrala i modern nationalekonomi. De har hängt med under väldigt lång tid. Och det fanns nog ofta en förhoppning om att människor agerar rationellt om de bara får chansen. Nu på slutet, och på slutet så menar jag de sista 40 åren eller 50 åren kanske, så har det uppstått en helt ny medvetenhet för det här att människor inte alltid agerar rationellt. Det betyder inte att nationalekonomer tror att vi alltid beter oss slumpmässigt och sådär. Men det finns ju en hel gren av nationalekonomin nu som heter beteendeekonomi som integrerar modern psykologi och kognitionsforskning med nationalekonomi. Och hela tanken där är att få ett bättre grepp för under vilka omständigheter människor agerar rationellt och under vilka omständigheter de inte gör det. Om man tänker efter det är det ganska självklart att det finns omständigheter där vi inte är så idealiskt rationella som vi kanske föreställer oss, som vi kanske skulle vilja.
Och det här är liksom vedertaget bland alla ekonomer, inte bara då att det finns liksom nationalekonomer mot beteendeekonomer där nationalekonomerna tror på att alla är rationella och beteendeekonomerna tycker något annat.
Ja, det här är nog helt vedertaget nu. Det är klart det finns väldigt många ekonomer och det finns ju tokstollar i varje gruppering som är så stor. Men undantaget och en och annan avvikare så är det generellt vedertaget nu att människor är inte alltid rationella. Och ibland finns det skäl att med hjälp av politiska insatser hjälpa människor att fatta mer rationella beslut.
Och det är det man ibland pratar om som nudging.
Exakt. Själva tanken med det här nudge-programmet som man hör om ibland, eller knuff-programmet som man säger mellanåt på svenska, är just det att människor inte alltid spontant agerar rationellt och att man med hjälp av liksom en lätt touch kan bygga om den miljö där de fattar sina beslut på ett sätt som gör att utfallet blir bättre än det hade varit annars.
Och i jämförelse med regleringar så är det ett mer frivilligt sätt kanske att på något sätt få människor själva att välja det bästa alternativet.
Ja, det är själva förhoppningen. Det är ett sätt som respekterar människors självbestämmande och deras autonomi och som tillåter människor att fatta beslut utifrån vad man tror är bäst givet ens personliga omständigheter. Så det finns många positiva effekter med detta. Sen är det ju ingen som tror att alla problem går att lösa med nudging. Om man tittar på de stora samhällsproblemen, fattigdom, arbetslöshet och klimatförändringar, så kommer det inte räcka med en sån här light touch. Där måste vi ha lite hårdare nyper, och de hårdare nyperna kan vara sånt som förbud och påbud, det har vi ju på massa olika ställen i samhället, eller det kan vara såna här ekonomiska incitament av typen punktskatter. Så när det gäller alkoholpolitiken till exempel, så har vi valt att inte förbjuda alkohol. Det hade ju väldigt tokiga negativa effekter i USA till exempel när man prövade detta. Istället har vi punktskatter på alkohol. De som konsumerar alkohol, som är vuxna nog, de får göra det, men de får betala den här straffskatten, vilket gör att de konsumerar mindre än de skulle göra annars, och det är ett mer effektivt utfall med tanke på de problem för hälsan och folkhälsan som alkoholkonsumtionen innebär.
Jag vet ju att du är lite partisk i den här frågan, men jag tänkte ändå ställa den, och det är huruvida ekonomi verkligen är en vetenskap. Vad säger du, Erik?
Frågan kompliceras av att det är ganska svårt att säga vad en vetenskap är. Det är någonting som vetenskapsfilosofer har hållit på med bokstavligen i 100 år, alltså, och det finns inget riktigt tydligt vedertaget svar. Men vad man kan säga är att vetenskapen karaktäriseras av försök att artikulera bilder av hur verkligheten ser ut och hur saker och ting fungerar utifrån den evidens och de data som finns tillgängliga. Och i den bemärkelsen så är nationalekonomin en vetenskap. Sen vill man förstås omedelbart då invända att nationalekonomin skiljer sig från andra vetenskaper på olika sätt, och det är klart att den gör. Till skillnad från kemin så handlar den om människor, hur människor anpassar sig och sådär. Det gör ju nationalekonomin inte helt olik epidemiologin, som har samma problem. Men sen är det värt att påpeka också att den bild som människor har av naturvetenskapen skapades nog på högstadiet någon gång när man läste om Newton. Och Newton har de här enkla ekvationerna som kan förutsäga saker på ett deterministiskt sätt, som gör att man bara vet hur allting ligger till, så kan man förutsäga liksom en oändlig framtid med hjälp av de där. Och så är ju inte modern fysik generellt, så kvantmekaniken är indeterministisk, den tillåter oss inte att förutsäga vad som kommer att hända precis. Och tittar man på sånt här som strängteorin, så är den ju så tokstollig så det inte är klokt alltså. Så de egenskaper som man kanske föreställer sig att nationalekonomin måste ha för att vara en vetenskap, de har inte fysiken heller. Och då tror jag man måste revidera sin bild av vad vetenskapen är.
Men det låter ju lite som du tycker att man har en övertro på naturvetenskap och kanske då underskattar hur pass vetenskapligt ekonomi kan vara.
Ja, någonting sånt är precis vad jag försöker säga. Så det här, när det gäller förmågan att förutsäga saker och ting till exempel, så fysiker då anses ju väldigt bra på att förutsäga saker. Och det är klart, i ett labb med extremt dyr utrustning, i ett vakuum där allting är precis perfekt, så kan man förutsäga vad som kommer att hända med partiklar i väldigt, väldigt hög grad. Men om du ber en fysiker att förutsäga ett löv som flyger i höststormen, vilken bana det kommer att följa, så är ju fysiken precis lika dålig på detta som du och jag alltså. Och insikten där tror jag är att förutsägelser är ganska svåra att göra. Inte minst för att vi ofta inte vet allt om de grundförutsättningar som gäller. Men det är en realitet inom alla vetenskaper. Det är inte någonting som nationalekonomin lider av mer än andra. Och det är inte heller ett kännetecken för vetenskap att man kan göra det.
Men om du nu måste agera djävulens advokat, de som menar att ekonomi inte är en vetenskap, vad är deras främsta motargument?
Det här med förutsägelser är en stor grej, att nationalekonomer inte kan förutsäga det ena och det andra. Och där har de ju rätt alltså. Nationalekonomer kan inte förutsäga vad som kommer hända på aktiemarknaden och så vidare. Det finns ett ganska enkelt skäl till det egentligen, vilket är att om det gick att förutsäga vad som skulle hända på aktiemarknaden, då skulle vi inte sitta och skriva om det i akademiska artiklar. Då skulle vi gå ut och investera och bli stenrika. Men vi kan inte göra det och därför gör vi inte det liksom.
Är ekonomer rikare än genomsnittet?
Nej, jag tror verkligen inte det. De är inte heller bättre på att fatta beslut.
Nej, och jag vet inte om epidemiologer är friskare, kanske inte jämfört med andra.
Psykiatriker har mer mental hälsa, jag är inte alls säker på detta.
Det är ju dags nu att dela ut Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Jag tänker att vi kan kalla det ekonomipriset för enkelhetens skull. Men vilken typ av ekonomisk forskning brukar få ekonomipriset?
Folk blir väldigt triggade av det här ekonomipriset, att det inte är ett riktigt Nobelpris och så vidare. Men det är klart, allt detta är ju sociala konstruktioner. De är varken mer eller mindre riktiga än någon annan social.
Nej, men till kritikernas försvar så var det ju faktiskt inte med i Alfred Nobels testamente.
Helt rätt, precis som matematik och så vidare. Ja, det stämmer. En grej med den forskning som brukar premieras är att den är ofta ganska gammal. Och jag förstår så var Nobels avsikt att priset skulle vara en slags uppmuntran till folk som fortfarande var aktiva. Och nu får man det ju ofta i slutet av en karriär, man kanske har ena foten i graven eller sådär. Så i den bemärkelsen så belönar priset ofta ganska gammal forskning. Men i övrigt så har ju urvalet varit brett. Det är ju för det första inte bara nationalekonomer som har fått priset, utan Elinor Åström som var statsvetare från början och Daniel Kahneman som var psykolog och kognitionsforskare från början har ju fått priset ändå, med tanke på att de har gjort insatser då som är ekonomiskt relevanta och som har haft stort inflytande över professionen. Så urvalet har varit ganska brett. Jag tror att det kommer fortsätta att vara det, och det är positivt tycker jag, för det speglar att nationalekonomin har blivit bredare och att den har blivit mer tvärvetenskaplig. Väldigt mycket av den verksamhet som bedrivs nu tar in insikter från andra områden, och den bedrivs i grupper som är tvärvetenskapliga, och det gör att vad gränserna går mellan nationalekonomin och psykologin och sociologin är svårare och svårare att identifiera.
Nobelprisen, de delas ju ut för insatser till mänsklighetens största nytta. Men på vilket sätt kan ekonomisk vetenskap göra nytta för mänskligheten?
På samma sätt som alla andra vetenskaper skulle jag säga. Alltså, vetenskapligt förhållningssätt till de problem som vi står inför kan ge oss viktig information om hur vi ska lösa dem och hur vi kan göra saker och ting bättre. Sen är det klart att vetenskapen kan ju inte göra någonting själv. Man måste också ha rimliga värderingar i bakgrunden. Man måste ha en känsla för vilka problemen är, vilka lösningar som är godtagbara och så vidare. Så det finns gränser för vad en given vetenskap kan göra på egen hand. Men om man tänker så här på de stora problemen som vi funderar på. Jag nämnde fattigdom och klimatförändringar och sånt där. Alla de här problemen är antingen orsakade av mänskligt ekonomiskt beteende, eller så är problemen sådana att varje lösning måste ha att göra med mänskligt ekonomiskt beteende. Om man tänker på det sättet så blir det ganska uppenbart tycker jag att en lösning måste ta hänsyn till den bästa kunskap vi har just om hur mänskligt beteende ser ut. Och nationalekonomin tillhandahåller sådan kunskap. Det är inte den enda vetenskapen som gör det, men den tillhandahåller det. Jag menar, man kan ju tänka på någonting som pandemibekämpning som vi pratade mycket om under de åren som har gått. Så att problemet med pandemin uppstod som en följd av beteende av olika slag. Människors handel med döda djur kanske, eller deras vetenskapliga aktiviteter, vad vet jag. Det spreds med tanke på människors beteendemönster och hur folk pendlar till och från Wuhan och hur man reser runt jorden. Och sen de lösningar som vi pratade om innan det fanns vaccin hade ju att göra med beteende. Hur vi ska tvätta händerna och hålla avstånd och hålla oss hemma om det går och sådär. Så att väldigt många av de problem vi står inför orsakas av beteende eller kan lösas med hjälp av beteende. Och då är det klart att ett vetenskapligt förhållningssätt till detta kan göra nytta. Ett skäl att tro att detta är sant är att folk har liksom intuitiva bilder av hur människor beter sig som inte alls stämmer. Och de intuitiva bilderna finns hos mannen på gatan, eller man ska säga, men de finns också bland forskare från andra områden. Så som beteendevetare, när jag lyssnar på vissa forskare på medicinsidan som uttalar sig om beteende, så låter det oerhört naivt alltså och ovetenskapligt. Vill vi lösa problem så måste vi göra det i ljuset av den bästa möjliga informationen, och nationalekonomin har en roll att spela där.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A-kursen sponsras av Destination Uppsala.
Du vet ju vad det är för vecka den här veckan, eller hur?
Det är veckan då det äntligen blir vår.
Äntligen, som vi har längtat. Alltså den här april har ju inte varit särskilt bjussig, får man väl säga.
En seg satan.
Men Clara, vet du hur man bäst firar in våren?
Jag tror att jag som stockholmare skulle kunna möta våren om jag bara tog tåget en liten bit.
Ja, för glöm det här du har hört om att du ska möta våren i Paris. Det man ska göra är ju att möta våren i Uppsala.
Nu blomstrar Uppsala.
Precis, och jag menar, det här blir ju väldigt tydligt i samband med sista april, att man ju firar storslaget i Uppsala, att våren äntligen är här. Men vill man ha det lite lugnare så kan man ju faktiskt ta och åka någon dag i maj, och då kommer det ju vara lite lugnare när man tar den här promenaden upp för Carolina Rediviva, där vi annars har mösspåtagningen. Och så rör man sig sakta uppåt genom då först Engelska parken och sen fram till Botaniska trädgården. För i de här otroligt vackra parkerna som finns i Uppsala så kan man ju också möta liksom naturens blomstring när alla blommorna ger färg åt den här liksom gråa period som vi nu lämnar bakom oss.
Så jag tar mig till blomstrande Uppsala för att kanske blomstra upp lite själv. Och gå in på destinationuppsala.se och inspireras till allt härligt man kan göra i Uppsala.
Tusen tack Destination Uppsala för att ni sponsrar A-kursen. Jag tänkte på det apropå nudging som vi var inne på. Richard Thaler fick ju ekonomipriset 2017 för sina teorier på det området. Och när det gäller nudging har man ju kunnat se effekter också när det gäller till exempel vaccinationsvilja och sådana aspekter som också då, så att ett ekonomipris kan ju appliceras på andra områden också. Du nämnde klimat, men såklart också medicin.
Absolut.
Vad har du för favoritpristagare?
En av mina favoriter är Elinor Ostrom, första kvinnliga ekonomipristagaren, som var statsvetare från början men som sedan ägnar sig åt studier av ekonomin och de organisationer som människor bygger för att lösa problem i vardagen. Så hon fascinerades av att vissa kulturer, vissa grupper lyckas lösa de problem som de står inför. De lyckas dela på resurser, ta hand om de resurser som de hittar, bygga saker tillsammans. På andra ställen så misslyckas man med detta. Och hon ville förklara hur det kommer sig att en del människor klarar av sånt här och andra inte gör det. Svaret som hon kom på var att det har att göra med institutioner som är system av regler som människor binds av i sitt beteende. Så på de ställen där folk tar hand om en resurs som fisk eller rent vatten eller något, så är det ofta, menar hon, för att de bygger institutioner som fungerar. Som en följd av det här så byggde hon vad man kan kalla för en hel politisk filosofi om ett gott samhälle, där hon skrev att ett gott samhälle består av många överlappande organisationer eller institutioner i olika skala som löser problem för människor på ett sätt som respekterar deras autonomi och som tar hänsyn till den lokala kunskap som finns i den miljö där problemet uppstår. Det är en väldigt tilltalande bild, tycker jag, av hur ett gott samhälle ser ut. Det beskriver i viss mån faktiskt faktiskt hur Sverige fungerar. Vi har en stark stat då, internationell jämförelse, men vi har också ett extremt rikt civilsamhälle med små organisationer, hembygdsföreningar och vägföreningar, simsällskap och så vidare, som löser problem på plats på den nivå där lösningarna behövs. Och det där är väldigt viktigt, tror jag, för att förstå hur människor organiserar sig på olika sätt, och det är också väldigt viktigt framåt om vi vill lösa problem, stora problem som klimatförändringar, men också mindre problem som hur vi tar hand om vattentillförseln på öar i skärgården där vattnet är begränsat och så vidare.
Vad skulle du säga är det största bottennappet?
Nu vill jag vara diplomatisk och kanske hoppa över den frågan.
Men finns det ingen sån där gammal som verkligen helt har spelat ut sin roll? Jag menar, inom medicin har vi ju lobotomi till exempel, eller inom kemi DDT. Finns det ingen sån?
Fredspriset har ju några riktiga bottennapp också.
Ja, men jag vill ha ekonomi.
Det var ju verkligt misstag. Jag kommer faktiskt inte på någon.
Men om kanske jag nämner en dag som har fått väldigt mycket kritik, vi vill se om du vill försvara eller inte. Ekonomipriset 2018 gick till William Nordhaus för hans forskning om samspelet mellan klimat och ekonomi. Och det var ett val som fick mycket kritik. Hur ser du på den kritiken?
Ja, det är relevant kritik tycker jag i stor grad. Jag tror att han fick priset delvis för att han var den som liksom satte klimatfrågan på nationalekonomers agenda. Alltså det med klimatekonomi som vi pratar om nu, är studiet av klimatfrågor inom ramen för nationalekonomin. Det hände som ett stort mån för att han tog upp detta. Och det var ju viktigt och värdefullt. Men sen gjorde han väl, skulle jag vilja säga, några tankevurper. Så en sak som han är känd för är det här att han inte tycker att vi ska lägga så stor vikt vid framtiden som många andra tror. Det blir ju oerhört viktigt i klimatfrågan, alltså om vi betraktar framtiden som viktig. Det gäller ju vår egen framtid, vi om ett år eller i ålderdomen. Och det gäller också framtida generationer. Vad ska de få för vikt i våra analyser? Och tankevurpan där bestod i att han betraktade detta som en vetenskaplig fråga, någonting som vetenskapen kan avgöra genom att titta på räntor och sånt här och försöka bestämma då hur mycket vikt vi ska lägga på framtiden. Men det här är ju en etisk fråga. Hur värdefull framtiden är, hur mycket vikt vi ska lägga på det i vårt beslutsfattande, det är en värdering. Det har inte att göra med, eller det är relevant för vetenskapliga överväganden, men det är ingenting som man kan avgöra med vetenskapliga medel. Och det där var ett misstag, och jag tror att det har varit direkt skadligt för diskussionen att han drev den där tesen så hårt. Det har varit skadligt delvis för själva debatten då. Det hade varit bättre om vi hade uppfattat att det här är en etisk fråga från början. Och det har varit skadligt för nationalekonomin faktiskt. För många förknippar nationalekonomers tänkande om klimat med sånt som Nordhaus har sagt, som inte alltid var så underbyggt.
Och det är ju annars en kritik som ekonomer ofta får, att man bygger sina teorier alldeles för mycket på modeller som kanske inte är förankrad i verkligheten.
Och det är ju helt riktigt alltså. Kritiken där har ju rätt i sak. Nationalekonomer bygger modeller. De är teoretiska och matematiska. De är ofta svårtillgängliga. Det tar flera år att lära sig hur de fungerar i många fall. Nu är modeller också någonting som fyller en funktion. Det finns ju ett skäl till att man använder matematiska modeller i alla vetenskaper, vad jag känner till. Statistik är ju väldigt viktigt för att ta hänsyn till den evidens som finns och så vidare. Så att det finns ett skäl till att vi använder modeller. Men problemet är, tror jag, att nationalekonomer ofta hoppar från en modell till verkligheten lite för snabbt. Så inom fysiken då, eller naturvetenskaperna, så har vi som en hel ingenjörskonst, alltså hela universitet som bara fokuserar på det här hur man tillämpar kunskap på praktiska problem. Och där är det ju fullkomligt självklart alltså att om man skulle be en fysiker att bygga ett kärnkraftverk så skulle det gå åt skogen. För att det är inte tillräckligt med kunskap om fysikens grundvalar för att kunna bygga ett kärnkraftverk. Det finns ett visst know-how i detta. Inom nationalekonomin så är vi inte organiserade på det sättet. Många nationalekonomer jobbar extremt teoretiskt. De bygger såna här modeller och sen kommer någon frågar, ja, vad kommer hända med räntan här, eller hur ska vi bygga vårt nya sjukvårdssystem? Och så levererar de ett svar, fast att det är mycket svårare, det steget från modell till verklighet är mycket svårare än så. Och det är någonting som vi inte uppmärksammar i vårt individuella beslutsfattande som nationalekonomer. Och det är någonting som inte speglas i våra organisationer. Man kan disputera i nationalekonomi och sen omedelbart få ett jobb på Världsbanken eller Riksbanken där man har ansvar för liksom riktiga beslut som påverkar människors liv. Och det där tycker jag vi borde lägga mer uppmärksamhet på.
Men till då Nordhaus försvar så var han väldigt tidig med just det här att undersöka samspelet mellan klimat och ekonomi. Klimatekonomi, visste det också en särskild inriktning?
Det tänker jag att det har att göra med liksom ekonomiska perspektiv på klimatet. Och det är ju de här frågorna som vi har pratat om. Alltså hur klimatförändringar uppstår som en följd av ekonomisk aktivitet och i vilken mån ekonomisk politik bland annat kan hjälpa människor att lägga om sitt beteende på ett sätt som gör att vi löser problemet eller i alla fall gör det lite mindre allvarligt.
Och är det en relativt ny inriktning?
Ja, som disciplin eller underdisciplin har det inte funnits så himla länge.
Om vi då pratar lite om den pågående debatten så gäller det såklart inte bara ekonomer. Vi epidemiologer kunde inte förutsäga exakt hur det skulle gå med coronapandemin. Men ekonomer får ju ofta kritik för att de inte lyckas förutsäga den ekonomiska utvecklingen. Vad beror det här på?
Det första man ska påpeka är att det är svårt att förutsäga saker och ting. Så seismologer till exempel skulle väldigt gärna vilja förutsäga när nästa stora jordbävning kommer att inträffa i Kalifornien. Enorma värden, mycket välstånd står på spel. Men de kan inte det, och det är inte för att seismologin är en dålig vetenskap. Det är för att förhållandena är sådana att det är väldigt svårt att förutsäga. Sen har ju alla vetenskaper som hanterar mänskligt beteende andra problem. Och det är ju så här att om någon ställer sig upp och säger att nu kommer det att gå åt skogen och vi inte gör något annat, då kommer folk att anpassa sig till den här nya informationen och då kommer något annat att hända än det som hade hänt annars. Samma problem uppstår ju inom epidemiologin. Om någon säger att nu kommer 90 000 människor att dö om vi inte gör något, då kommer folk lägga om sitt beteende och sen kommer utfallet att bli ett annat. Men det är inte nödvändigtvis för att förutsägelsen var dålig. Det är bara det att människor är dynamiska och de ändrar sig i ljuset av ny information. Så att nationalekonomer är dåliga på att förutsäga saker som aktiemarknader och sånt här, det tror jag faktiskt är någonting man ska förvänta sig. Och det är ett slags vetenskapligt resultat. Det finns liksom en teori om varför nationalekonomer är dåliga på detta. Sen tror jag också att det fanns en bild för länge sedan om att vetenskapen måste kunna förutsäga saker och ting för att vara vetenskaper. Och då tänker man på Newtons mekanik kanske, att vi kan förutsäga vad månen kommer göra nästa vecka och sådär. Men den bilden av vad vetenskapen är går inte att upprätthålla. Den måste man överge. Många stora delar av fysiken kan inte förutsäga någonting på något vidare meningsfullt sätt. Det är inte det som är vetenskapens kärna. Jag tror att vetenskapens kärna har att göra mer med hur man bygger modeller, teorier och bilder av hur verkligheten fungerar i ljuset av evidens och data som man genererar på olika sätt. Och i den bemärkelsen då så är det en vetenskap även om man inte kan förutsäga vad du kommer äta till lunch.
Och det här är inte första gången människor blir arga på ekonomer för att de inte kan förutsäga olika ekonomiska kriser. Det hände ju också vid finanskrisen 2008. till 2009. Tycker du att den kritiken också var orättvis?
Jag tycker att kritiken är, alltså det stämmer ju att nationalekonomer inte hade förutsett den och att de inte hade varnat för den med den tydlighet de borde ha gjort. Men vi kan inte förvänta oss att nationalekonomer ska förutsäga problem på det sättet. Vad nationalekonomer kan göra ofta är ju identifiera riskfaktorer. På samma sätt som läkare kan inte förutsäga exakt vem som kommer att få lungcancer, men de kan säga att här finns några riskfaktorer, rökning till exempel, asbest och så vidare. Och i den bemärkelsen är det nog värt att lyssna på nationalekonomer även om de inte kan förutsäga precis när det kommer att bli kris igen.
För i Sverige har man ju till exempel varnat väldigt mycket för att människor är skuldsatta och att det har varit väldigt höga bostadspriser. Så att de har ju ändå haft lite rätt, eller vad tänker du?
Jo, nej, men det är ju alldeles riktigt. Det är ju en riskfaktor det här att folk har så stora lån. Det betyder att man är känslig för räntehöjningar. Har man begränsade inkomster då så kanske man inte klarar av sina lån. Och vad man är rädd för förstås är en slags dominoeffekt där några människor förlorar jobbet, inte kan betala sina bolån, blir tvungna att sälja och att det kan ha liksom negativa konsekvenser över ganska lång tid.
Just nu lever vi ju också i en global ekonomi. Innebär det att det blir svårare eller lättare att förutsäga den ekonomiska utvecklingen?
Det kan nog gå åt båda hållen, tror jag. En sak som det betyder är ju att statens handlingsutrymme är lite begränsat. Så energimarknaden till exempel. Det har varit mycket prat om elpriserna de sista åren här. Och det är klart att det är ju ett stort problem. Men nu har vi också en marknad som sträcker sig över en ganska stor del av Europa. Och det gör att vad den svenska regeringen tar sig för kommer att ha begränsad effekt för lösningen. I den mån man bygger mer kärnkraft och så vidare. Om den där elen går till försäljning till den som betalar högst på kontinenten, när det betyder inte att det kommer finnas mer billig energi i Sverige nödvändigtvis. Och det är ju inte ett problem för nationalekonomin så mycket som det är ett problem för svenskarna.
Kommer ekonomer i framtiden bli bättre på att förutsäga olika ekonomiska kriser?
Jag tror inte det. Nej, jag har inga sådana förhoppningar. Nej. Och skälet är lite det här att om vi klurade ut hur vi kunde förutsäga någonting, då skulle någon använda den informationen för att tjäna pengar på den istället för att publicera den i akademiska tidskrifter. Och då skulle förutsättningarna skulle förändras som en följd av detta. Jag tror att det finns gränser för i vilken mån vi kan förutsäga människors och ekonomins beteende.
Och även om man inte kan förutsäga kriserna, kan ekonomerna hjälpa oss att komma på hur vi ska hantera kriser på bästa sätt?
Ja, nej, men det tror jag absolut. Så det här med riskfaktorer för kriser, det är ju en viktig poäng. Alltså det kan man ju vara uppmärksam på. Och sen kan ju nationalekonomer studera vad man kan göra i ljuset av kriser. Så man kan titta på hur olika regeringar svarar på såna här chocker, sånt som händer. Och man kan studera vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vilka förutsättningar som verkar finnas där man hanterar kriser på ett bättre sätt. Det är nog oerhört viktig kunskap, tror jag.
För just nu får man ibland en känsla att ekonomerna tycker ganska olika när det gäller hur man ska lösa den här pågående krisen. Där vissa tycker att man ska höja räntorna mer eller det hjälper ändå inte att höja räntor och så vidare. Stämmer den här uppfattningen av oeniga experter?
Ekonomer har ju väldigt många olika uppfattningar alltså. Och ett par olika saker då. Nationalekonomer är kanske inte så oense som man tror. Det finns opinionsundersökningar som man gör bland nationalekonomer och de är ganska ense om ganska många olika frågor. Nu är de stora frågorna som vi diskuterar i medierna inte så enkla och där finns det ett större spann. Sen finns det ju olika skäl till att nationalekonomer är oense. Ibland så har man olika teoretiska modeller, man tittar på olika evidens och så vidare. Och då är det ju som en slags vetenskaplig oenighet då, där det finns goda skäl åt båda hållen ofta. Sen kan ju nationalekonomer också vara oense om värderingar och ideologier. Så varje gång man landar i en slutsats av typen vi måste göra X och inte Y eller Y istället för X. Då har man sannolikt utgångspunkter i nationalekonomisk teori, evidens och så vidare. Men man måste också någonstans ha en värdering med i resonemanget. Någon slags normativt antagande om vad som är bra och viktigt och eftersträvansvärt och så vidare. Och det där är någonting jag skulle vilja att nationalekonomer närmade sig lite annorlunda. Jag tycker man borde lyfta oftare när oenighet om sådana här slutsatser grundar sig i olika värderingar och när de grundar sig i olika uppfattningar om nationalekonomisk teori. Läser man debattartiklar i tidningen till exempel så står det ofta så här, Sverige måste göra det här. Och så kanske det inte framgår då vad författaren har för värderingar egentligen. Ibland kan man läsa sig till det beroende på var de är anställda någonstans. Är de fackliga ekonomer eller jobbar de på Timbro? Ja, då får man en bild av vad det är för värderingar som driver dem. Men det där är ett gissel. Alltså vi nationalekonomer borde vara väldigt mycket tydligare med vilka våra värderingar är och hur de påverkar våra slutsatser. För även detta gör att nationalekonomer får dåligt rykte alltså. Man skriver någon tokig debattartikel och så tänker folk att nationalekonomer, de är ju inte klokt. Men då visar det sig vara den här personens liksom knasiga värderingar som ledde till den där slutsatsen.
Men om vi tittar på den pågående diskussionen om då ränteläget eller hur vi ska komma ut ur den här ekonomiska situationen som är tuff för många människor och bortser från de som faktiskt är experter. Vad tycker du annars om den här diskussionen? Tycker du det är bra att människor intresserar sig för de här frågorna och att ekonomi diskuteras i offentligheten?
Det är väl toppen att de här frågorna diskuteras på ett explicit sätt och att man lyfter den input som liksom ett vetenskapligt förhållningssätt kan bidra med. Sen är det ofta så i debatter att de verkliga experterna lyser med sin frånvaro. Någon som dyker upp kanske presenteras som ekonomer, men då visar de sig ofta vara anställda av banker. De kanske är privatekonomer, de kanske är säljare, de kanske säljer en produkt. Det kanske är företagsekonomer eller marknadsförare eller precis vad som helst, alltså som framstår som ekonomer. Och då får man inte det här mer vetenskapliga, liksom nationalekonomiska perspektivet. Sen finns det skäl till att nationalekonomer ofta inte är med i debatten. De seriösa forskarna är ofta mer tveksamma i sina slutsatser. De kanske inte får sitta i tv-soffan för det blir inte lika bra tv. Och sen är man lite blygsam. Det finns ganska få incitament också för seriösa nationalekonomer att delta i debatten. Där skulle man kunna göra en ganska stor insats, tror jag, med att uppmuntra de som kan något om de här frågorna att delta lite mera och kanske inte ge de här charlatanerna så mycket utrymme som de får.
Skulle du säga att det finns några vanliga missförstånd bland liksom allmänheten när det gäller de här frågorna?
Jag tror att många människor föreställer sig att nationalekonomer alltid är för avregleringar och privatiseringar och sånt där. Och det stämmer att i vissa sammanhang så är de för det. Men när det gäller sånt här som skolmarknaden till exempel, så är det ju klart för alla, varje seriös nationalekonom, att det är ju ingen riktig marknad. Vi har en situation där staten tvingar folk att betala skatt. Man använder våldsmonopolet för att se till så folk pröjsar. Och sen tvingar man barnen att gå i skolan. Man använder våldsmonopolet för att se till så att konsumerar den här tjänsten. Sen råkar man vara kompis med de som driver friskoleföretagen. De är ofta för detta politiker. Och så tar man pengarna som staten har tillskansat sig med våld och ger dem till sina polare, vars kunder då kommer till dem också med våld. Ingenting av detta liknar ju liksom en ekonomisk marknad. Och där finns det, tror jag, viss kunskapsbrist.
Tack Erik Agner för att du vill vara med i vår podd och tack för att just du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen om en vecka då jag, Clara Wallin och Emma Frans är tillbaka med en ny A-kurs och överkurs. Hej då!